Tänk på ett geometriskt plan som har två dimensioner. Om detta plan är vinkelrätt i förhållande till din blick så ser du det som en plan yta. Detta representerar materieaspekten. Om du nu vänder planet i 90 graders vinkel så kommer ytan att försvinna ur din syn och lämna kvar endast en dimension. Detta är energiaspekten. Du har inte ändrat planet på något sätt. Du har bara ändrat din synvinkel eller tekniskt sett så har du ändrat din referenspunkt. Den energimängd som en given materiekropp till synes innehåller beror helt av hur långt den har roterat kring massenergiaxeln hänsyn tagen till den givna observatören. En annan observatör, som observerar samma kropp från en annan referenspunkt, skulle finna att en helt annan energimängd innehölls. Antag att vi har en observatör på vardera av två planeter som färdas genom rymden med, låt oss säga, hälften av ljusets hastighet, men som färdas med exakt samma hastighet och på parallella banor. Om inga andra materiekroppar existerade i universum skulle observatörerna oundvikligen komma till den slutsatsen att deras respektive planeter inte hade någon rörelseenergi, eftersom de enda tillgängliga referenspunkterna var på samma energinivå. Om vi nu tänker oss en tredje planet som står stilla i rymden så kommer båda observatörerna att lägga märke till att medan deras respektive planeter inte har någon rörelseenergi i förhållande till varandra, så har de båda en stor mängd energi i förhållande till den tredje kroppen. Det skulle fortfarande inte finnas något sätt att bestämma vilka av kropparna som verkligen rörde sig. Det skulle endast kunna fastslås att det fanns en relativ rörelse eller en differentialenergi mellan dem. En annan lösning som är Dr. Einstein förde fram genom abstrakt matematiskt resonemang var denna. Då en materiekropp ökar i hastighet, så minskar dess storlek i rörelsens riktning. När kroppen når ljusets hastighet så upphör den att ha någon storlek alls i rörelsens riktning. Detta är naturligtvis för att den har roterat kring massenergiaxeln som är relativ för observatören tills den upphört att vara materia och blivit ren energi. Sålunda ska du finna att det krävs 9×10^20 punkt potensiärs för att accelerera ett gram massa till ljusets hastighet. Eftersom det vid denna hastighet upphör att vara materia är det tydligt att ingen energimängd skulle kunna ytterligare öka dess hastighet med hänsyn tagen till den givna referenspunkten. Men vi kommer att få tillräckligt med tid för vidare diskussioner om fysik senare. Eftersom detta framför allt är en nöjestur borde jag peka ut sevärdheterna för dig. Den stora staden norr om dig är Saint Louis och skenet vid horisonten rakt fram är Cincinnati. Du kommer över den om mindre än 2 minuter och kort därefter kommer du att kunna se ljusen från Pittsburgh. Du ser att vi har lärt en hel del av er geografi lika väl som ert språk. Er historia är inte så välkänd för oss eftersom din ras inte tänker så mycket på det förflutna. Naturligtvis är historien om de ursprungliga civilisationerna mycket bättre kända för oss än för din ras. Jag blev inte medveten om detta sista påstående då, eftersom jag var helt upptagen av att iakttaga ljusen från Cincinnati som tyst gled fram mot mig på jordytan 55 kilometer nedanför. Eftersom vi reste mot öster, visste jag att månen nu måste vara nästan rakt över huvudet. Men jordens yta visade föga tecken på dess ljus och reflexer. Det grönaktiga fosforiserande sken som jag sett när vi var i New Mexico hade nästan försvunnit. Jag har aldrig hört någon beräkning av jordens albedos nedsträck vänsterparentes reflex i rummet. Men att döma av dess nästan totala mörker på denna nivå tror jag att åtminstone reflexerna från landytorna måste vara mycket svaga. Naturligtvis var det bara månsken jag dömde efter och avståndet från jordytan var inte på långt när tillräckligt för att jag skulle kunna göra en verklig bedömning av jordens albedo. Ljusen från Cincinnati var nästan under mig nu. Där fanns för många ljus och de var alltför tätt samman för att man skulle kunna urskilja dem ett och ett. Den allmänna effekten var densamma som av ett bål, som har brunnit ner till en bädd av lysande kol. Med några få starka ljuspunkter som blixtrade och gnistrade likt juveler i strålkastarljus. Naturligtvis var inte Cincinnati den enda stad man såg från denna punkt. På en höjd av 55 kilometer. CA.6 gånger normal flylyde for passagerflyg idag. Blir synfältet stort, och till och med på teleskärmens begränsade yta kunde jag på samma gång se bokstavligen hundratals glödkol, gnistor och ljuspunkter av olika storlek. Alla representerande mänskliga boningar, företag eller signalljus. Du kommer över New York City om några minuter, hörde jag mig själv säga. och jag ska börja föra ner dig till 30 km nivå. Eftersom den farkostdokument inte byggdes för att föra passagerare. Passageraravdelningen är endast provisorisk. Ansågs det inte vara nödvändigt att ombesörja fullständigt negativ gravitationsutjämning sådan som vi har i våra större skepp. När du börjar åka neråt kommer du följaktligen att accelerera i din egen gravitationsriktning. Så att din kroppsvikt kommer att bli något mindre. Om detta blir plågsamt för dig, ska jag sänka accelerationsfarten. Jag kände hur min mage lyfte sig lätt. Sa som den gör när man åker ner i en ganska långsam hiss. Utom det att sensationen i det här fallet varade i ungefär 30 sekunder. Sedan blev min vikt normal igen. Du rör dig nu neråt med en konstant hastighet. Som kommer att föra dig till den rätta nivån om ytterligare en minut. Utjämningsprocessen medför naturligtvis positiv gravitationsacceleration. Så du kommer inte att känna den. Det föreföll inte som om du stördes mycket av gravitationsförändringen. Men eftersom din ras ännu inte uppfunnit gravitationsutjämnande konstruktioner för era transportfordon, förmodar jag att ni kanske är mer härdade mot sådana förändringar än vi. Om du tror att en sådan obetydlig förändring skulle plåga mig, svarade jag, så skulle du försöka åka i en av våra rollercoasters, eller göra en outside loop, i ett av våra squirt jobs. Ett ögonblick bara, blev svaret. Jag är rädd för att du har upptäckt en svag punkt hos mig. Jag hade smickrat mig med att jag nästan perfekt förstod ditt språk. Men du har just använt två termer vars mening jag inte förstår. Vill du vara så vänlig och förklara dem eller ge mig synonymer? Menar du? Rollercoaster och squirtjobb? Frågade jag ... Rollercoaster är en mekanisk apparat som finns på många av våra nöjesfält. Den består av en låg öppen bil med sittplatser för passagerare och utrustad med handtag som den som åker kan gripa tag i. Den har stålhjul som rullar på ett par stålskenor som lagts på en sluttande stomme. När passagerarna har intagit sina platser förbinds vagnen med en rörlig kedja mellan skenorna, vilken boxerar bilen till stommens högsta punkt. Där släpps bilen fri från kedjan och tyngdkraften får verka. Skenorna lutar neråt med mycket skarp vinkel. Tills de når marknivån och stiger sedan snabbt till nästan samma nivå som utgångspunkten. Dessa plötsliga stigningar och fall upprepas ett antal gånger och där finns flera skarpt krängande kurvor så att spåret är cirkulärt och vid slutet av åkturen har passagerarna återvänt till utgångsstället och bilen är klar för en ny last sensationshungriga. Känslan av utmattning som åkturen ger åstadkommes av det faktum att en reflex från hjärnan förorsakar avsöndring av adrenalin till blodet vid snabba gravitationsförändringar. Detta händer naturligtvis alltid när kroppen konfronteras med plötsligt fara. Men i det här fallet vet den som åker att det inte finns någon verklig fara. Så han kan njuta av den stimulans som adrenalinet ger utan att underkasta sig någon verklig risk. 1. Squirtjobb är en term i amerikansk slang och syftar på ett visst slag av vara reaplan. Jag antar att du väl känner till dessa eftersom du borde ha haft rikliga tillfällen att studera dem. En outside bop är en manöver under vilken flygplanet beskriver en cirkel i ett vertikalt plan medan övre sidan av flygplanet kvarstannar i cirkelns övre periferi. Tack, svarade min värd. Jag vet nu att vi inte gjorde något misstag när vi valde dig som direkt kontaktman. Du befinner dig nu på 30 km nivå och staden New York ligger framför dig. Farkosten närmar sig från nordvästra sidan och ska fortsätta på den här kursen tills den når oceanen vid stadens yttersta nordöstra del. Den ska sedan cirkla runt staden tills den färdas västerut. På samma gång ska farkosten rotera så att teleskärmen alltid kommer att vara riktad mot stadens centrum. Hastigheten har reducerats till omkring 100 km i timmen för att du ska få mer tid att njuta av utsikten. Om jag vore författare eller poet skulle jag kanske kunna göra rättvisa åt den syn som mötte mina ögon då den största staden i världen sakta roterade framför mig. Eftersom jag varken är författare eller poet utan bara en enkel tekniker med begränsat ordförråd och bristande fantasi fruktar jag att det nästan är hopplöst att göra ett försök. På 30 km nivå lyste ljusen mycket starkare och kunde urskiljas tydligare än de kunde från högre nivå. Detta var inte en glödande kolbädd med några ljusare gnistor. Detta var en vitsträckt skara av miljoner blåvita diamanter. som gnistrade och skimrade mot den svartframmets bakgrund. De skilda temperaturerna i de olika luftlagren under mig och skeppets snabba rörelse fick ljusen att blinka häftigt, så att hela staden var ett hav av pulserande, skimrande ljus. Om jag vore konstnär, tänkte jag, skulle detta antagligen vara det största ögonblicket i mitt liv. Men mitt begär efter kunskap måtte i hög grad överskrida min uppskattning av rent estetiska värden. Fastän den här scenen är vacker och åkturen intressant, så skulle jag gärna ha bytt ut allt sammans mot en 5 minuters trip med moderskeppet. Vi beklagar att det inte fanns nog tid att ordna en sådan trip, blev svaret. Men du måste betänka att vi ännu inte är anpassade till din atmosfär och som du själv sa. Om du skulle komma in i vårt skepp skulle du vara tvungen att föra din egen atmosfär med dig. Det är sant att om vi haft tillräckligt med tid skulle vi ha kunnat förfärdiga en sådan dräkt som ditt folk bär när de går under havets yta. Detta skulle ha gjort det möjligt för dig att komma in i vårt skepp utan att ändra vare sig din atmosfär eller vår. Men detta skulle ha tagit ganska lång tid. Fastän vi inte på långt när sådana slavar under tiden som din ras tycks vara. Så är vi i alla fall ombord på en farkost som främst hämtar sin drivkraft från naturliga differentialkällor. Och liksom ditt folks sjömän finner vi det ofta nödvändigt att segla med strömmen. Vi måste lämna det här området inom kort. Men vi ska återvända till din planet inom några månader. Vi har lagrat tillräckligt av din atmosfär för att blanda med vår under den tid vi kommer att vara borta. När vi återvänder, ska vi ta kontakt med dig igen. Detta skede som det är beskrevet i boken Budskapet från rymden vänsterparentes svensk titel högerparentes av Daniel Frey. Men då kommer jag inte att vara vid experimentfältet, sa jag. Mitt arbete här kommer att vara avslutat och jag blir tvungen att återvända till Kalifornien. Apropå det, så vet jag inte ditt namn. Har ditt folk dopnamn? Vi har namn, blev svaret. Fastän det sällan finns någon anledning att använda dem bland vårt eget folk. Om jag blir medlem av ditt folk så ska jag använda namnet Allan, vilket är ett vanligt namn i ditt land och nästan är detsamma som mitt dopnamn, vilket är Alan. Vad beträffar det att du kommer att vara i Kalifornien, så kan vi lika bra kontakta dig där när vi kommer tillbaka. Som jag sa är din hjärna en bra mottagare. Om du hade haft lite mer övning i att analysera mentala bilder så skulle det i själva verket kanske ha varit möjligt för oss att visa dig detaljerna i vår egen farkost utan att du skulle behöva komma ombord. Jag skulle gärna vilja försöka det, sa jag. Det bästa sättet att bli bättre är att öva. Och om detaljerna i din farkost är för svåra att börja med, hur skulle det då vara om jag försökte mig på detaljerna i det jag är i? Om jag sluter ögonen och koncentrerar mig, vore det då inte möjligt för dig att ge mig åtminstone en bild av genomskärningen i det här skeppet? Knappast, svarade Allan en smula torrt. Du gör samma fel som ditt folk alltid gör när de försöker sig på det som de kallar extrasensorisk förnimmelse. För det första är den inte alls extrasensorisk. Den är lika mycket en del av kroppens normala förnimmelseutrustning som något av de andra sinnena, utom att den har använts så litet av er. Att den fortfarande är i utvecklingens begynnelsestadium. Några av era djur och många av era insekter har utvecklat detta sinne betydligt mer än ditt folk. Ni har från födseln varit vana att mottaga och analysera synintryck med ögonen öppna. Du kommer väl ihåg att när du först lärde dig använda ett mikroskop, så fick du lära dig att även om det bara finns en okulär lins så är det bäst att hålla båda ögonen öppna. Slut därför inte dina ögon. Jag ska stänga av telestrålen så att det inte finns någon störande influens. För det andra, koncentrera dig inte. Koncentration är överförandets attityd och ett nästan oöverstigligt hinder för mottagande. För att kunna mottaga måste du komma i ett stadium av fullständig avslappning. Detta har du förmågan att göra. En förmåga som är sällsynt hos ditt folk. I själva verket var det tack vare denna förmåga som jag först fick kontakt med din hjärna. Det var för 3 kvällar sedan. Du hade lagt dig men fann det svårt att sova därför att dagen hade varit ovanligt pressande. Du använde dig av ett mentalt knep som jag fann mycket intressant därför att det var enkelt och effektivt. Kommer du ihåg vad det var? Ja visst, sa jag. Jag använder det ofta när jag har svårt för att somna. Jag föreställer mig helt enkelt ett rum som är fullständigt mörkt med undantag för 10 lysande siffror på rummets bortre vägg. Jag koncentrerar min uppmärksamhet på dessa siffror, tills alla andra tankar utestängts från mitt medvetande. Sedan börjar jag radera ut siffrorna efter en och koncentrerar mig på de återstående men sänker graden av koncentration för varje utradering. Jag somnar vanligtvis medan det fortfarande finns flera siffror kvar, men det har aldrig hänt att jag varit vaken längre än några sekunder efter det den sista försvunnit. Just det, svarade Allan. Och denna process slappnar inte bara av medvetandet utan återför också alla ovidkommande tankar till deras rätta plats i arkivet hos hjärnans undermedvetande. Under dessa omständigheter sänder och mottager undermedvetandet mycket bättre än den medvetna hjärnan någonsin gör. Jag borde kanske skämmas över att medge det, men i ditt fall blev frestelsen för stor att motstå och jag är rädd för att jag rannsakade din hjärna som kanske ingen hjärna blivit rannsakad tidigare. Jag tror att jag med rätta kan säga att jag vet mycket mer om dig än du själv gör. Allt som jag fann i din hjärna var inte önskvärt. Naturligtvis har livet då och då varit ganska hårt mot dig. Och jag fann många ärr och några sår som fortfarande bara är halvläkta. Jag fann också att dessa ödets knuffar hade givit dig en sällsynt förmåga att känna och förstå. Jag insåg då att du skulle bli den idealiska kontakten. Men nu har vi återkommit bort från ämnet. Jag skulle vilja föreslå att du använder din egen metod att slappna av hjärnan. Håll ögonen på området vid teleskärmen som nu är mörk. Och när din hjärna slappnat av så ska jag försöka ge dig en mental bild av det inre av farkosten du åker i. Det var inte nödvändigt för mig att frammana ett mörkt rum, för när telestrålen stängdes av blev avdelningen där jag åkte totalt mörk. Jag hade ingen svårighet att frammana de lysande siffrorna vid teleskärmen, men när jag försökte utestänga de dussintals frågor som envist hamrade i mitt medvetandes utkant, fann jag det praktiskt taget omöjligt. Till slut gav jag upp att försöka utestänga dem helt och hållet. Istället trängde jag bort dem så långt som möjligt och började radera ut siffrorna. Så stor är vanans makt att medan jag i tankarna raderade ut siffrorna, så klarnade min hjärna. Och då jag kommit fram till den sista sov jag nästan. Då den sista siffran strukits ut blev jag varse en bild på teleskärmen som jag inte lagt märke till tidigare. Den visade sig inte plötsligt. Det tycktes som om den alltid varit där, men att jag såg den för första gången. På bildens vänstra del kände jag igen den avdelning som jag åkte i och förstod att bilden måste föreställa det inre av hela farkosten. Jag hörde en röst. Men den här gången verkade det som om den kom från ett visst avstånd. På något sätt visste jag att det var Allans röst, fast den klangen förändrats helt och hållet. Rösten jag hört hade varit distinkt och nästan skarp. Denna var mjuk och melodisk. Nästan som musik. Du ser de delar av skeppet och den mekanism som din hjärna är i stånd att fatta. Den stora trumliknande konstruktionen strax ovanför centralskottet är differentialackumulatorn. Det är väsentligen en ackumulator som kan laddas av vilken som helst av ett antal naturliga energidifferentialer som kan finnas tillgängliga. Med ordet laddas menar jag enbart att en potentiell differens skapas mellan två poler i ackumulatorn. I polernas material finns fria elektroner i så stora kvantiteter att du inte skulle kunna fatta det. Kontrollmekanismen tillåter dessa elektroner att flyta genom två kraftringar som du ser i botten och taket på farkosten. Du känner tillräckligt mycket till elektrodynamik för att veta att en elektron i rörelse skapar ett magnetfält. Den oerhörda elektronfloden genom kraftringarna åstadkommer ett mycket starkt magnetfält. Eftersom flödets riktning och amplitud kan styras genom vilken av ringarna som helst och i flera förgreningar genom en enda ring, kan vi åstadkomma ett fält som står i opposition eller konjunktion till vilket magnetfält som helst som vi önskar färdas igenom. Detta ger oss också kontroll över farkostens ställning med hänsyn till det givna fältet. Alla materiekroppar i rörelse har magnetfält runt om sig av just det skälet att all materia innehåller elektroner, och alla elektroner i rörelse åstadkommer magnetfält. Din jords magnetfält är mycket svagt i förhållande till dess gravitationsfält. Och det kanske är svårt för dig att förstå hur acceleration mot ett starkt fält kan åstadkommas genom opposition mot ett svagt. Kom bara ihåg vad som händer när du för samman de lika eller motsatta polerna på två permanenta magneter. Hur kraftlinjerna förs utåt nästan vinkelrätt mot sitt normala läge. På samma sätt sprider sig farkostens fält utåt, tills det korsar tillräckligt många linjer från jordens fält för att åstadkomma den erforderliga repulsionen. Du kanske har undrat över hur länge du skulle kunna andas i den lilla passageraravdelningen innan luften blev kvav och skämd. Du ser här att det finns små hål under varje av de båda bakre stolarna med en mekanism som låter luften cirkulera från lastrummet till passageraravdelningen. Det finns inte något sätt att utbyta luften i den här farkosten, men den stora luftvolymen i lastrummet skulle i nödfall kunna förse till och med 4 passagerare med tillräckligt syre vänsterparentes oxygen för många timmar. Lådan som du ser ovanför differentialackumulatorn innehåller kontrollutrustningen. Det finns inte något egentligt skäl för att gå närmare in på detta, eftersom du redan känner till många slags fjärrkontrollutrustning och styrmekanismer. Fast den vara är oändligt mycket enklare och säkrare än era, skulle det även här krävas flera timmars omskolning i fysik för att du skulle förstå hur de fungerade. Tiden börjar bli knapp. Vi har återfört dig med en hastighet som är något större än den vi forut med, och du befinner dig nu nästan rakt ovanför utgångsstället. Eftersom ditt folk till skillnad från vårt tycks få ut en viss njutning eller spänning, som du kallade av att erfara stora gravitationsförändringar, kan vi, om du vill, under nerfärden åstadkomma ett tillstånd som närmar sig nollgravitation eller vad du skulle benämna ett fritt fall. Att helt nå detta tillstånd skulle vara plågsamt för vem som helst och även farligt. Men vi kan närma oss det tillräckligt mycket för att du ska få erfara viktlöshetens sensation medan du fortfarande behåller en viss stabilitet. Då jag plötsligt insåg att färden nästan var slut, vaknade jag upp ur det tillstånd av halvdvala som jag varit i sedan jag först kom ombord på farkosten. Kör till, sa jag. Sätt igång. Som den dömde brottslingen sa då han besteg sjavotten. Jag ska pröva allting en gång. Omedelbart tändes ljuset i avdelningen. Efter det totala mörker jag suttit i, var ljuset bländande. Medan jag försökte anpassa ögonen till ljuset, hoppade plötsligt magen upp i bröstet på mig. För ett ögonblick kunde jag tydligt känna hjärtat slå mot halsgropen. Medan mina lungor och andra övre organ tycktes försöka tränga ut genom öronen. Jag har varit med om branta dykningar och skarpa manövrar i flygplan och har åkt i många nöjesattraktioner som beräknats åstadkomma en känsla av viktlöshet. Men jag har aldrig känt någonting likt detta tidigare. Det var inte en känsla av att falla. Det kändes bara som om mina organ, efter att ha frigjorts från ett stort tryck, hoppade uppåt som elastiska band när man släpper dem. Lyckligtvis varade det inte länge. Efter några sekunder kände jag mig nästan som vanligt igen. Jag känner mig inte så värst viktlös nu, tänkte jag och grep hastigt med händerna om sittplatsens båda sidor. Jag steg sakta, mer eller mindre graciöst, tills jag nästan nådde avdelningens tak. Mitt stigande skulle ha varit mer graciöst om jag inte, som jag tydligen gjort, använt kraften något bakom min tyngdpunkt så att min kropp lutade framåt när jag steg och även roterade åt vänster. Då jag började falla tillbaka hade jag huvudet nästan neråt. Och jag blev tvungen att sträcka ut händerna och fatta tag i baksidan på sittplatsen för att räta upp mig. Resultatet blev att jag blev vilande med knäna i stolen och ögonen bara några centimeter från ryggkudden. Det var där jag såg något som jag förbisett när jag först kom in i skeppet. Det var bara ett enkelt tecken som var inpräglat i sittplatsens överdrag. Men jag kände igen symbolen. Då jag gjorde detta måste det ha åstadkommit en kraftig mental chock som Allan tog för fruktan eller smärta. Ty gravitationen gjordes omedelbart normal och fick mig att erfara ännu ett otäckt ögonblick då alla mina organ försökte upptaga det utrymme som normalt är avsett för mina tarmar. Vad är det? Allans röst röjde för första gången ett bestämt spår av oro. Chasså, jag förstår att du lagt märke till symbolen och insett dess betydelse. Ja, sa jag. Alla som bedrivit något så när omfattande studier skulle känna igen symbolen med trädet och ormen. Den finns i de ursprungliga inskriptionerna och legenderna hos alla raser på jorden. Jag har alltid trott den vara en speciell jordisk symbol och det är förbryllande att se den här som kommer från rymdens djup eller vilken planet ni nu lever på. Det här är saker som jag hoppades kunna skjuta upp till nästa gång vi träffas, sa Allan. Det finns mycket att berätta och tiden är knapp. Våra förfäder kom ursprungligen från jorden. De hade grundat ett stort rike och byggt upp en mäktig vetenskap på det kontinent som era legender kallar för Mu. Eller Lemurien. Samtidigt fanns det också ett stort rike i kontinenten Atlantis. Där fanns vetenskaplig rivalitet. Vänlig till att börja med. Men bittrare med åren. Eftersom varje nation stoltserade. Skröt. Med sina bedrifter inför den andra. Efter några århundraden hade deras vetenskap passerat det utvecklingsstadium som nu existerar här. De var inte nöjda med att frigöra några smulor av den energi som finns i atomen. Som era fysiker nu gör. De hade lärt sig att rotera hela massor runt energiaxeln. Under de omständigheterna var det oundvikligt att båda nationerna till slut skulle förinta varandra. Nöjaktigt detsamma beskriver Semjas i sin möter med mig och sig jordens fjärn historia i nytt lys på samma nettsidor här. Sträck. Precis som de båda stora nationerna på dagens jord förbereder sig att göra. Husk detta var det färre av 1950. Men den här diskussionen måste uppskjutas till vi återvänder. Det har gått långt över tiden. Det fordras redan allt för stor kraft för att hålla vårt skepp i dess nuvarande läge och vi kan inte överge lastfarkosten. Den har landat och jag ska öppna dörren. Farväl till härnäst. Dan. Ta väl vara på dig. Tills vi återvänder. Som en sömngångare gick jag ner från farkostens golv och stapplade några steg i sanden innan jag vände mig om. Dörren hade stängts bakom mig och då jag vände mig om visade sig ett horisontellt band av orangefärgat ljus på skeppets centrala del och det sköt uppåt som om det frigjorts från en katapult. Luften som rusade inför att ersätta den som farit uppåt tvingade mig att ta ett steg framåt och kom mig nästan att förlora balansen. Jag lyckades hålla ögonen på farkosten medan ljusbandet gick genom spektrums färger. Från orange till violett. Vid det laget var den flera hundra meter uppe i luften och då ljuset passerade genom det violetta bandet. Försvann den helt och hållet ur synhåll. Jag kände mig plötsligt mycket nedslagen. Det kändes som om mitt arbete och mitt liv hade förlorat all betydelse. Några timmar tidigare hade jag varit en ganska självbelåten tekniker som satte upp instrumenten för att testa en av de största raketmotorer som någonsin byggts. Fastän jag insett att min del i programmet var obetydlig. Hade jag ändå känt det som om jag åtminstone befann mig i de vetenskapliga framstegens förgrund. Nu visste jag att motorn till och med innan den testats var hopplöst föråldrad. Jag var en liten och obetydlig kugge i en klumpig och bakvänd vetenskap. Som rörde sig mot sin egen undergång. En lång stund stod jag i sanden och såg från de tillplattade buskarna upp mot stjärnorna. Allan hade sagt att de skulle återvända efter några månader och att de då skulle kontakta mig igen. Menade de det verkligen eller var det bara en artig avskedsgäst? Det måste finnas tusentals människor i det här landet som skulle kunna vara dem till större hjälp än jag. Jag kan bara vänta. Och hoppas. Ett meddelande. Min interplanetariska kontakt slutade inte med de händelser som beskrivits i den föregående texten utan, men, har resulterat i en fortsatt förbindelse. Att berätta allt som hänt mellan oss skulle kräva många timmar eller, om det skrevs ner, fylla flera böcker. Om denna bok får ett mottagande som visar att tillräckligt många personer verkligen är intresserade, så ska jag göra mitt bästa för att offentliggöra alla de informationer jag mottagit. Jag välkomnar era kommentarer, vare sig de är vänliga eller ej. Daniel W. Frey, Los Angeles den 22 maj 1954. Efterskrift. Då Daniel W. Frey PR 1955 slutade sin anställning vid Aerojet General Corporation i New Mexico, var det för att kunna starta dels ett eget tekniskt och vetenskapligt forskningslaboratorium i El Monte, Kalifornien. Dels ett världsomspännande freds- och vänskapsprogram. Det ena av de två huvudsyftena med Freys laboratorium i El Monte var att där framställa apparater för uppnående av kontakt med rymden och dess intelligenser. Det andra att tillverka instrument för styrning och kontroll av raketer. Under en följd av år anlitade den amerikanska regeringen ett av USAs minsta laboratorier för instrumenttillverkning till sina raketmotorer. Ett erkännande av att apparaterna varit ändamålsenliga och av särskilt hög kvalitet. Frey fick BL. A. i uppdrag att utforma åtskilliga delar av Atlas-robotens, raketens höga parenteskontrollsystem. Som Frey berättar i sitt meddelande till läsarna daterat Los Angeles den 22 maj 1954, slutade hans interplanetariska kontakt inte med de händelser som beskrivits i den föregående texten, utan har blivit en fortsatt förbindelse. Sedan dess har Frey med vissa intervaller haft fortlöpande kontakt med Alan, vilket för Frey varit av stor betydelse såväl rent personligt som för hans arbete som tekniker och raketingenjör. Alan har varit Freys tekniska och vetenskapliga rådgivare vid lösandet av många svåra uppgifter och problem. Och Frey har aldrig gjort någon hemlighet av varifrån han fått idéerna till sina utmärkta instrument och apparater. Den 28 april 1954 kontaktades Frey för tredje gången av Alan, som gav honom ett mycket viktigt budskap att förmedla till jordens befolkning. Innehållet i detta budskap har publicerats i Budskapet från rymden, där Frey dessutom berättar om sina senare kontakter. B.L.A. om sitt möte med Alan i närheten av sin stuga i Oregonskogarna nordväst om Merlin år 1961, samt om de vittgående konsekvenserna av hans kontakt med Alan. Några ord om Freys böcker. Förutom Resa med flygande tefat och Budskapet från rymden har Daniel W. Frey publicerat Steps to the Stars, som omfattar hans vetenskapliga avhandling om gravitationen i populär form. En av hans teorier är att jordens gravitationsfält inte fungerar som en dragningskraft hur långt ut i rymden som helst, utan att den når en nollpunkt, varefter den verkar som en bortstötande kraft. Denna teori bekräftades 4 år senare i juli 1958 av doktor Parry Moon, forskare vid Massachusetts teknologiska institut. Steps to the Stars utkom några år senare i en utökad upplaga med titeln Atoms, Galaxies and Understanding. Endast 2 kapitel är gemensamma för böckerna som kan rekommenderas tekniker och ingenjörer. Freys senast publicerade bok finns översatt till svenska under titeln Utvecklingens kurva. Innehållet i denna bok vänder sig till alla intresserade av människans utveckling och av metafysiska ämnen. Frey är dessutom utgivare och redaktör av den internationella månatliga tidskriften Understanding. Första utgåvan utkom januari 1956.